Ja, det är schlagertider i Sverige och i Europa så här på vårkanten. Loreen, hon tog ju hem den svenska Melodifestivalen i mars med låten Tattoo. Och i maj så ska hon representera Sverige i Eurovision Song Contest som avgörs i Liverpool, England. Så därför tänkte jag att vi nu ska snacka schlager då och nu med en riktig fantast. Nämligen Marcus Östling som är medlem i Luleås lokala Melodifestivalklubb. Hej Marcus!
Hejsan!
Först och främst, hur länge har du gillat schlager och Melodifestivalen?
Jag säger väl klassiken, så länge jag minns. Men det börjar nog, första minnena kommer från början på 90-talet. Och då vi har liksom Carola, hon har varit med 2 år på raken där. Så det är nog där det exploderade och tog fart.
Vad är grejen med Melodifestivalen?
Ja, wow, det är hur länge har vi på oss? Det är en jättebra fråga, men det är hela, om man säger, hela konceptet med allting. Det förenar musikgenrer som vi kanske inte lyssnar på så väldigt ofta. Man är ofta kanske med i gamla julspår och lyssnar på samma låtar, men då tvingas Sverige, en stora majoritet, att lyssna på många olika genrer, tycka till och klaga mest. Ösa lite beröm i alla fall över låtar, uppträdanden, programledare. Det är hela konceptet.
Hela konceptet alltså. Du var inne på det här att det var ungefär på 90-talet. Det började för dig lite. Vilka är dina första minnen av Melodifestivalen och Eurovision Song Contest?
Första minnet, det är tydligt Melodifestivalen. Det var Lisette och Bizaz hade en låt som hette Som om himlen brann. Och jag kommer ihåg exakt vart jag var, för vi hade tvn på lite, ja, nedervåningen kan man säga, i suteränghus. Och jag kommer ihåg väldigt, väldigt tydligt dansarna och även Lisettes outfits. De var väldigt, ska man säga, spandexmöter, väldigt gälla färger. Men väldigt tydligt minne är det än idag.
Hur kommer det sig att det är ett sånt starkt minne?
Ja, så om du ser klippet så förstår du. Det var väldigt tydligt att det här är någonting som var spännande att titta på. Sen var jag hooked. Sen var det kört efter det. Då var det följa varje Melodifestival väldigt slaviskt. På den tiden var det ju bara en stor final då, så det var ju enklare. Och givetvis ännu viktigare att inte missa den.
Vilken var din första personliga schlagerfavorit?
Alltså, det är lätt att säga Carola, eftersom att man var ju så ung på den tiden. Jag var ju bara inte ens 10 år när hon vann med Fångarna med stormvind. Så den är ju speciell, men också lite tråkig att svara på. Men internationellt så har jag en favorit från 95, Spanien. Annabel Conde, som är en jättebra ballad. Och den sitter kvar än idag som en personlig favorit.
Och du Marcus, du är alltså med i Luleås lokala Melodifestivalklubb. Vad är det för någonting? Berätta.
Ja, det är ju, man kan säga, det är inte egentligen bara Luleå, utan man kan säga hela Norrbotten tillhör en av de här klubbarna. Melodifestivalklubben är ju en klubb över hela Sverige. Och så är det indelat, kan man säga, lite i regioner. Och då vi som är här uppe i Norrbotten, några från Luleå, några från Piteå med omnejd. Egentligen träffas några gånger per år, och ett vanligt år så går vi igenom, jag säger ett vanligt år, det är sen inte covid har gällt, så går vi igenom det föregående årets vinnarlåtar och röstar bland fram då vilken är bäst utav de här. Det vill säga, i år skulle vi egentligen gått igenom Ukrainas vinnarlåtar, vilka vi tycker är bäst eftersom att Ukraina vann i fjol och så vidare. Och sen så träffas vi och ser ofta Melodifestivalen, finalen. Och sen så träffas vi även, det här är om alla stjärnor står rätt och går igenom årets Eurovision-låtar och har en omröstning vilka vi tycker är bäst. Och det är lite party med lite tilltugg och läsk. Och så tittar vi på låten och har det trevligt.
Hur många är det som är med i det här gänget?
Oj, alltså om man säger i Norrbotten är vi nog 15 eller 20 som är med. På träffarna så är vi ju allt mellan 5 till 10. Som sagt, corona har ju satt det lite på sin spets och gjort det lite svårare att träffas. Men nu börjar det komma igång igen, ska jag säga.
Är ni helt slagertokiga hela högen?
Ja, alltså, en del påstår ju det, men en del är ju bara posers, ska jag säga. Men en del är det absolut, och det är inte bara jag som är det. Så att jag har utmaning och omslager knowledge i gruppen, det har jag.
Du, hur många melodifestivaler har du sett då på plats?
Oj, sett på plats. Det har ju varit deltävlingar också, så att jag kan inte exakt. Jag skulle säga kanske jag har sett en tiotal finaler, och sen har jag sett deltävlingar i Karlstad, ja, ni hör ju, Göteborg, när jag har varit här uppe också, men jag kanske ett 20-tal totalt, varav 10 finaler. En kvalificerad gissning.
Har du sett några Eurovision finaler på plats då?
Ja, jo, det har jag gjort. Första jag såg jag, nu ska vi se, var det 2007 var första i Helsingfors. Det var ju efter Lordi vann 2006 i Aten. Och sen dess har det blivit, om jag ska räkna, 7 stycken Eurovision på plats faktiskt.
Hur skulle du säga att den perfekta mellokvällen ser ut?
Perfekta mellokvällen, ja, då har man ju såklart rätt sällskap med, och rätt sällskap betyder att de som är med på festen är intresserade av musiken. För det är ju inte alltid det på det sättet. Sen ska ju alla, ja, givetvis ju mer intresserad man är, desto bättre är det. Sen så ska man ha lite tilltugg, lite snacks, man ska ha en stor soffa, man ska även ha tydliga regler för när man får prata och inte prata, så att det inte babblas igenom låtarna, för då blir det dåligt, dålig stämning.
Hur kan sådana regler se ut?
Ja, vad ska jag säga? Det är tydligt i alla fall, när låtarna är igång, då är det förbud för att prata. Man kan få sjunga och humma med. Oftast kanske det där är, ju bättre låten är, ju bättre refräng är, så kanske mer okej att sjunga med. Det är inte supertydligt, jag håller med om det. Men jag brukar vara rätt bra på att hålla ordning på hur det ska gå till.
Du är ordningspolis i det här sammanhanget.
Ja, en del skulle nog säga att det kanske är jag som är den som pratar och sjunger med mest, men det är ju nära förtal att säga att det är så.
Du, om vi går tillbaka till låtarna, och det är ändå de som är egentligen det viktigaste i allt det här. Hur tycker du en perfekt slagerlåt ska låta?
Perfekt slagerlåt i min värld är ju det gammelslaget. Jag gillar ju de här klassiska, börja vers, refräng, brygga, och sen en höjning och en till refräng. Det är ju, tycker jag ju alltid är det bästa. Sen så finns det ju jättebra exempel på även såklart ballader och andra låtar som inte är uppbyggda på samma sätt. Särskilt de senaste åren så har det blivit mer och mer icke-slagriga låtar, ska man säga. Både i Melodifestivalen och Eurovision. Det börjar mer och mer låta som musik låter utanför festivalen. Jag ser mer och mer, inte helt att det är så, men tidigare var det ju bara, ja, det var spicy dansband kan man säga som var Melodifestivalen, och där är vi ju inte riktigt längre, även om jag gillar spicy dansband, ska vi säga.
Spicy dansband alltså, ja. Hur skulle du säga att låtarna både i Sverige och internationellt har utvecklats genom åren? Det måste ju ha hänt en hel del sedan ABBA eller ännu tidigare.
Ja, det har det absolut gjort, och jag ska säga särskilt senaste 5-10 åren så har det tagit fart det där. Tidigare lät ju ganska likt hela tiden. Man kan ju gå tillbaka till, ja, men till exempel när Lordi vann, när folk tyckte, oj vad roligt, här vinner Finland för det första, och det är ju klart, det är ju roligt i sig. Och med en rocklåt, men ja, är det en rocklåt? Det är ju en låt som är uppbyggd precis som en slagerlåt egentligen är uppbyggd, bara fast hon sjunger lite hårdare. Och så där lät det ganska länge, men fler och fler länder har ju tagit den här tävlingen mer och mer på allvar. Det är ju inte bara i Sverige som, ja, i Sverige tar vi den mest på allvar, ska vi tillägga, solklart mest. Det är ju 30-40% av befolkningen som ser på Melodifestivalen, så är det ju inte ute i Europa. Men låtarna mer och mer låter nu mer som, det låter kanske lite mer på hitlistan, men sen är det väl tyvärr så att låtarna är alltid några år efteråt, och det är väl ganska naturligt att det fungerar så. En låt, genre blir populär i USA och 3 år senare så är den populär i Eurovision. Lite så har det varit, om jag hårdrar det.
Du, vi pratade ju om Eurovision Song Contest som är en europeisk företeelse. Australien får ju för sig vara med på ett hörn nu för tiden. De har ju testat det här konceptet i USA nu med American Song Contest. Vet du något om hur det har gått?
Det går inte att säga något annat ord än flopp faktiskt. De tittarsiffrorna var ju väldigt, väldigt låga. Sen var ju American Song Contest, det fungerar väldigt olikt som hur Eurovision Song Contest är. Till exempel behövde ju inte sången vara live, vilket gör det ju jättemärkligt. Och det blev väldigt amerikaniserat, alla idol och så vidare. Så jag förstår att det floppar, för det är inte riktigt samma koncept. Sen var det första året, de hade inte den bästa, som de kallar det, slottiden heller, där de visade festivalen. Men tittarsiffran var så pass dålig så det är väl osäkert om det ens blir en förlängning där. Nu är det väl senaste året så ska det bli en Canadian Song Contest. Sen om det är helt klart, men ja, vi får se helt enkelt hur konceptet sprider sig.
Canadian i Kanada alltså. Men nu fortsätter vi prata om Sverige och vi fortsätter prata om Europa. Vi ska ta och höra en liten snutt av det bidrag som tog hem den svenska Melodifestivalen och som ska representera Sverige i Liverpool i maj. Ja, du hörde en bit där av Loreen och hennes vinnarlåt Tattoo som alltså ska representera Sverige i Eurovision Song Contest i Liverpool. Först och främst Marcus Östling som jag pratade med, medlem i Norrbottens Melodifestivalklubb. Var Loreen rätt vinnare i den svenska Melodifestivalen?
Har aldrig varit enklare att svara på den frågan än i år. Ja, hon var den solklart bästa, det bästa alternativet i en relativt svag melodifestival, så stod hon ut jättemycket. Så ja.
Du gillade det numret och den låten?
Ja, jag gillade allt med den. Eller låten gillade jag väldigt mycket, men det är ju shownumret och allting som Loreen är och bidrar till scenen som gör att det är någonting mer än bara jättebra. Och det kommer vi troligtvis se resultatlistan i Liverpool också.
Ja, min nästa fråga är ju här, hur tror du att det går för henne i den stora internationella finalen? Hon har ju trots allt vunnit en gång tidigare. Har hon chans igen?
Ja, hon har en jättebra chans. Det är ju 11 år sedan hon vann med Euphoria i Baku, Azerbaijan. Och ja, man kan säga så här, om hon kommer utanför topp 3 så är det väldigt, väldigt överraskande. Hon ligger klart bäst till att vinna Eurovision av de bidrag som är klara, och nu är, om inte alla är klara, så i stort sett alla bidrag klara. Så att det ser jättebra ut.
Ja, du visade ju mig här någon samling av oddslister för hela Europa, och där stod det att Loreen i detta nu, i dagsläget, har 40% chans att vinna Eurovision Song Contest. Det är inte bara vi i Sverige nu som har sånt så kallat svullhuvud.
Nej, exakt. Sverige är ju rätt ofta favoriter, och ja, det vet vi att vi, klart, vi vinner ju inte alltid. Det är ju sen 2012 så har vi ju bara egentligen, eller vi har ju bara vunnit 2015 med Måns också, men det är ju så att Sverige är ju det land som kommer klart högst upp. På de senaste 11 åren så har vi varit topp 5 8 8 gånger. Och det är ju inget annat land som är nära. Ja, Ukraina är faktiskt i närheten av det. Men det är Sverige och Ukraina som är bäst på Eurovision. Och i år har vi ju en stor chans att utöka det så att det blir vår 7:e vinst. Och då tangerar vi egentligen Irlands 7 vinster också.
Men har du då hunnit lyssna på några av Loreens konkurrenter i Liverpool?
Ja, jo, jag har hört alla. En del har varit så skränigt år så jag kan inte säga att jag har lyssnat klart på ens alla. Men jag har hört på alla seriösa konkurrenter, ja.
Och vilka är de största hoten, skulle du säga?
Det största hotet är Finlands låt. Och det är ju också lite ovanligt. Det är väldigt ovanligt att Finland är en av mina favoriter, även om jag brukar tycka att de är rätt bra. Men de har en riktig hit som många kommer att tilltala och gilla. Ett bra låt och ett väldigt, väldigt speciellt framträdande som sticker ut väldigt mycket. Och förutom Finland så är det egentligen, man kan säga att det handlar väl om 4 länder i år. Förutom Sverige och Finland så har vi även Norge med i topp med en låt som är väldigt poppig. Sverige kommer ösa poäng över den låten. Och sen så har vi även Ukraina som är med där i toppen. Och där är vi ganska överens, om man säger vi som har lyssnat på låtarna, att det inte är på grund av låtens kvalitet som den är där uppe, utan det är på grund av läget som det är, att många kommer sympatisirösta på Ukraina. För låten är obra, som vi ser i Norrbotten.
Den här Eurovision Song Contest, den kommer att avgöras i mitten på maj. Du ska inte till Liverpool?
Nej, jag ska inte till Eurovision i år, tyvärr. Det föll på att, först är ju Liverpool på gränsen för liten stad att anordna Eurovision. Och det syns ju i utbud av hotellrum och man ser transport att ta sig dit. Så att valde bort det i år.
Hur kommer du då att tillbringa den här festliga kvällen?
Ja, det blir ju framför tvn såklart. Under de här förhållandena som gäller att begränsat med prat och så vidare.
Ser du fram emot det?
Ja, men väldigt, såklart. Semifinalerna värmer ju som upp bra och sen så blir det jag tror det blir en ganska bra final. Semifinalen är rätt bra på att ta bort de här skräpigaste låtarna i alla fall. Så vi får en rätt bra final. Och det tror jag vi får i år.
Och du tror på blågul succé?
Ja, jo, det är som jag sa, allt annat än topp 3 så är det en flopp. Jag tror inte att Finlands låt kommer att kunna konkurrera med oss. Det är om Ukrainas sympatiröster visar sig för starka. Så jag skulle nog säga att det står mellan Sverige och Ukraina.
Spännande. Tack så mycket Marcus Östling för att du var med och snackade schlager här i den här veckans nummer av Insyn.